den stora insikten är att vi började av att undersöka värdet av detaljhandelsdata under en pandemi. Men insikten och erfarenheterna från det projektet känns ju mycket mer, egentligen har en bredare relevans idag givet då säkerhetsläge och diskussioner kring civilförsvar och annat. Så det finns ju fler möjliga kriser att förhålla sig till än bara pandemier.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Handelsrådets podd Forskarmötet. Vid mickarna idag sitter som vanligt jag, Ylva Åkesson, på Handelsrådet, och mitt emot mig har jag forskare och docent Erik Wetter från Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen till studion, Erik.
Tack så mycket.
Fint att ha dig här. Och du ska få berätta om det forskningsprojekt som du tillsammans med Sara Rosengren på Center for Retailing är i slutfasen av precis nu. Övergripande handlar om hur försäljningsdata från handelsföretag kan ge oss en värdefull resurs i och inför kriser. Har jag förstått det här rätt?
Mm, men det stämmer. Projektet började ju under pandemin, covid-pandemin, och försökte stötta egentligen samhällets respons.
Att det blev just detaljhandel, för jag vet att du har tittat på såna här stora datamängder i andra sammanhang.
Ja, det är lite av en slump. Min bakgrund är att ha använt då mobiltelefondata och satellitdata i olika typer av kriser och naturkatastrofer. Men sen har jag ju då Sara som min kollega på Handelshögskolan, och hon har ju jobbat mycket med detaljhandeln. Mm-hmm. Så att just under när covid-pandemin drog igång så sprang vi på varandra, och då kombinerade vi egentligen de här två idéerna. Mina erfarenheter av hur värdefull företagsdata och mobildata kan vara i kriser med hennes insikter om vilken typ av data som detaljhandeln sitter på. Så tänkte vi att här borde det finnas något att göra, så gjorde vi det.
När man tittar på mobildata, säger du, då är det väl hur folk rör sig kanske, eller hur ofta man samtalar? Det är inte själva innehållet i kommunikationen.
Nej, absolut. Det är hur folk rör sig är just i krishantering är det som är mest intressant. Men sen har jag även varit inblandad i projekt som tittar just då på hur länge folk samtalar, hur länge de ringer, och i utvecklingsländer hur de laddar sina telefoner. För det är en ganska bra indikation på hur rika eller motsatt då, hur fattiga folk är. Så den datan kan användas till en massa olika intressanta analyser.
Och visst är det så att Telia har varit med i det här projektet som ni håller på med nu?
Det stämmer bra. Så Telia hjälpte ju faktiskt även Folkhälsomyndigheten och gick ut i media, publicerade sina analyser över hur folk rörde sig under pandemin.
Just i den där fasen kanske när man skulle hålla sig lite på sin hemmakant.
Precis, man kanske egentligen borde, men alla inte gjorde. Och så de delade ju sin data med media och med Folkhälsomyndigheten. Och vi fick även tillgång till då delar av den datan initialt. Och det kommer sig av att Telia var även med i tidiga projekt 2015 när de hade internationella dotterbolag i Nepal. Så under jordbävningen där så var de en viktig samarbetspartner.
På detaljhandelssidan då, vilka har varit med i projektet där?
Så vi gick ut ganska brett, men de som har varit mest aktiva är då de stora företagen. Alltså Coop, Ica och Axfood är de vi har jobbat mest med. Sen har vi även fått data då från Swish, om man nu räknar det som detaljhandel, och även från PayPal.
Just det. Och då har ni fått med både de stora och PayPal, kanske de lite mindre handelsaktörerna.
Ja, och det började faktiskt redan innan de var PayPal, när de fortfarande var Settle.
Just det. Hur sugna var detaljhandelsföretagen att släppa till data på det här sättet?
Ja, det finns två svar på den frågan. Under pandemin så var alla väldigt intresserade och villiga av att hjälpa till. Så jag skulle säga att den initiala, så att säga, responsen och viljan var stor. Sen när det kommer då till praktikaliteterna att dela med sig eller få tillgång till de här företagens data, då var det lite krångligare. Därför att dels hade alla väldigt mycket att göra och dels hade ingen gjort det här förut. Så att det var väldigt långa och lärorika processer, kan vi säga.
Och jag kan tänka mig att man säger det till tre olika detaljhandelskedjor A, B och C. Och kan vi få försäljningsdata för perioden X till Y? Ja, absolut. Så får man det till slut och så ser den där försäljningsdatan lite olika ut.
Så är det. Dels blev det väldigt olika processer och olika avtal med alla företagen för att få till det här. För ingen hade gjort det tidigare på det sättet vi ville göra det. Och finns fortfarande inga standardavtal eller processer. Så det är en av lärdomarna i projektet som vi precis har avslutat. För vi har identifierat utmaningar. Och en annan rent mer praktisk utmaning som du säger är just att även om man ber om samma data från liknande företag så ser datan väldigt olika ut när man ska arbeta med den eller försöka kombinera den för att få då övergripande analyser.
Så det krävdes en hel del handpåläggning hos er?
Ja, det finns en tumregel. Vi som har jobbat med, forskare som har jobbat med stora datamängder, om vi vill kalla det big data eller maskininlärning eller AI är väl modordet nu, så finns det ibland en förhoppning eller bild av att datorerna hanterar allt och det är någon sorts magi och det där går automatiskt. Men har man väl jobbat med stora datamängder, då vet man att stora datamängder betyder väldigt mycket handpåläggning. Ju större datamängder, desto mer handpåläggning.
Och ett litet fel i början kan ge stora avvikelser på slutet, kan jag tänka mig.
Skräp in, skräp ut.
Fanns det någon tveksamhet hos de här aktörerna att vara transparenta och dela med sig?
Nej, egentligen inte. Om vi pratar om projektets mål och syfte var ju att vi hade en idé om att myndigheterna hade väldigt svårt att få bra beslutsunderlag för sin krishantering. Och det var väldigt svårt. Och även när myndigheter gick ut med råd och rekommendationer så fick de ju vänta väldigt länge innan de kunde förstå egentligen om råd och rekommendationer hade någon effekt eller om folk stannade hemma. Så hypotesen var att detaljhandeln sitter på mycket snabbare data och kan man då dela med sig av de insikterna till myndigheter och öppet så får man mycket snabbare återkoppling och bättre beslutsunderlag. Och den idén och det syftet upplever vi hade vi väldigt stort stöd för. Men sen som jag nämnde, så när det kommer till praktikaliteten att dela med sig av data och hur man gör det och vilken data och vilka format, och där blev det ju väldigt mycket juridik, kan vi säga, och praktikaliteter. Men stödet var stort, men genomförandet var svårt. Och det är en annan av lärdomarna från det här projektet, hur svårt det faktiskt kan vara, även när viljan finns.
Hur skulle man kunna komma en bit på vägen på en lösning på det här då, utan att göra det till lagkrav?
Ja, dels är det ju faktiskt lagkrav på gång, både i kommande EU-direktiv och om man läser de utredningarna som är på gång om uppbyggnaden av svenskt totalförsvar och liknande företag, näringslivets roll inom civilförsvaret, så finns det ju både explicit och implicit kan man ana att det kommer kanske krav på företag att behöva dela med sig av sina data i vissa situationer och vissa typer av vissa typer av kriser. Så det kommer nog lagkrav vare sig man vill eller inte.
Kan du spekulera i bara vad det skulle kunna innebära för ett detaljhandelsföretag? På vilken liksom mikronivå skulle det ligga på? Blir det gott, stor och liten ask? Nej, antagligen inte.
Nej, ofta är det ganska övergripande analys. Det är inte detaljupplösningen som är det intressanta. Utan det är ofta de stora dragen, övergripande trenderna eller mönstren. Men det är just att få ihop det på ett bra sätt och kunna förmedla det ganska snabbt. Till exempel kan vi se det stora intresset kring just alltså panikköp under pandemin. Och då var det ju toalettpapper, tror jag, som var den stora produkten. Medan nu På senare tid så har det varit spritkök och annan typ av beredskapsutrustning som man har läst om i media. Så det finns ju ett allmän intresse, men det är klart att den typen av köpmönster eller konsumentbeteenden kan ju vara väldigt intressant som beslutsunderlag för myndigheter i olika lägen.
När du säger snabbt här, vad är snabbt? Är det en vecka, två veckor eller två dagar?
Om vi går tillbaka till pandemin, där gjorde vi bedömningen att när myndigheter fattade beslut så kunde de inte se effekterna av de besluten förrän de fick datat egentligen från intensivvårdsavdelningarna på sjukhusen. Och då pratar vi en återkopplingstid på kanske 3-4 veckor. Medan vi vet att detaljhandelsföretagen ser ju i nästan realtid hur och när kunder handlar i butik eller online och vad de handlar. Så det är klart att det finns ju stora, kan vi säga, effektivitetsvinster där. Sen behöver ju myndigheter inte ha realtidstillgång till detaljhandelsföretagsdata. Men det är klart att kan man snabba upp en beslutsprocess, återkopplingen på ett beslut från 3-4 veckor till 3-4 dagar, så har det är ju radikalt.
Funderar ni på att ta med apotekskedjor i den här undersökningen också?
Ja, det gjorde vi, och i något läge var det bara att vi fick
begränsa. Ja, men precis. Det är ju givarsidan är ju en sida av myntet, men så ska det ju finnas någon på myndighetshåll som ska sitta parat att ta emot all den här fina datan. Hur ser det ut på den kanten?
Det har ju också varit en lärande process. Att man kan ju som så att säga, aktör i privat näringsliv eller som medborgare få en bild av att staten är en enhet som agerar. Och sen så kanske det finns då lite olika myndigheter. Men staten är ju en enormt komplex apparat. Så det finns ju nationell nivå, det finns regional nivå, det finns kommunal nivå. Ansvarsfördelningen ser olika ut. Så att, och där har vi också då fått lära oss att myndigheters beslutsfattande i krissituationer, det finns ofta väl beskrivet, men det är ganska komplext. Och hur de förväntas agera är ganska preskriberat. Alltså det finns inte så mycket flexibilitet. Det finns vissa regler och recept myndigheter, kommuner och andra måste följa i en kris. Och det innebär att ibland, även om det kanske finns bättre sätt att göra saker på eller bättre beslutsunderlag, så kanske offentliga aktörer upplever att de inte kan eller får agera på det, utan man kan uttrycka det som att jobbar man i offentlig sektor, ibland är det bättre att göra saker på rätt sätt än att göra rätt saker.
Riskaversion. Jag har tittat i utkastet till rapporten här, och då är ordet riskaversion återkommer väl några gånger i alla fall.
Ja, både från
företagens
håll, men kanske extra mycket på den offentliga sidan.
Så sammanfattningsvis då, mer dialog, mer samverkan. Det här har vi hört på många områden, men det kanske är det som vore receptet här också då.
Ja, det är det ju absolut.
Men tiden jobbar för det hela med tanke på eventuellt kommande lagkrav och en ökad uppmärksamhet kring krishantering.
Så är det. Sen vet vi ju både från forskning och praktik att morot är ju ofta bättre än piska. Så att EU-direktiven kommer är ju för att Europeiska kommissionen har insett värdet av företagsdata vid krishantering, som mobildata, satellitdata, men de nämner även detaljhandelsdata, kreditkortsdata och liknande. Så att det finns ju en ökad medvetenhet, och det är väl bra. Och det skapas juridiska förutsättningar, och det är väl bra. Men för genomförande så är det ofta positiva motiv snarare än tvingande krav är ju ofta bättre för att få saker att hända.
Så då bara om man tänker på det enskilda företaget, bolaget, lite själviskt så där, vad har de att vinna på det här ur ett samhällsperspektiv? Ja, såklart. Men i den första fasen, varför skulle de tycka att det var verkligen väl värt tid att sitta och grotta i sina egna siffror samtidigt som det är massa bränder som ska släckas här och där?
Ja, det, under projektet med, under pandemin, där upplevde jag att företag är ju samhällsaktörer och det är ju individer som jobbar i de här företagen som ofta drabbas av kriserna. Så att jobbar man i ett företag och det sker en kris och man känner att man vill hjälpa till, så har man ju en helt annan påverkan om man kan hjälpa till via sitt företag än att bara hjälpa till som enskild medborgare. Så att utifrån positiv samhällspåverkan så är det klart att kan man ta data och analyser som man kanske gör dagligdags internt i alla fall och hitta former och processer för att kunna använda de insikterna till stöd för samhället på ett sätt som inte kostar någonting egentligen och har väldigt positiva effekter, så tror jag att det är väl en ekvation som de flesta ställer upp på.
Fantisera bara om du nu imorgon skulle få möjlighet att göra en fortsättning på det här projektet. Vad skulle du helst vilja titta på då?
Ja, vi skulle ju hemskt gärna vilja följa upp på de här identifierade utmaningarna och frågeställningarna från det första projektet. Och de handlar ju inte så mycket egentligen om... Det är ganska uppenbart att datat är värdefullt och vilka typer av analyser man kan göra är ganska uppenbart. Så utmaningarna och frågeställningarna är ju kopplat till hur får man företagen att dels prata med myndigheter, prata med varandra, och kanske en av de största utmaningarna är hur får man företagen internt att prata om det här. Därför att just datadelning kopplat till samhällskriser ligger ju inte på ett ställe i företagen, utan det är ju två, tre olika funktioner. Vi pratar dataanalys, vi pratar juridik och sen pratar vi samhällspåverkan, eller det som kanske kallas public affairs i många bolag. Så det är ju samverkansutmaningar som är den stora biten.
Skulle man kunna tänka sig att det vore intressant att titta på just partihandel och logistikföretag också?
I ett bredare perspektiv, absolut. Därför att nu diskuteras det ju mycket med försörjningskedjor och liknande. Och detaljhandeln, där ser man ju vad allmänheten köper eller inte köper och i någon mening om och hur de rör sig. Men vill man få en bättre lägesbild och förståelse för just hur försörjningskedjorna ser ut, då är det ju partihandeln är ju såklart jätteintressant.
Idén till projektet kom ju upp i samband med pandemin här, och jag vet att du i andra sammanhang har jobbat med stora datamängder tillsammans med Karolinska institutet bland annat. Kan du berätta lite om det?
Just det, och det är de här projekten då, kopplat till mobil och satellitdata. Där vi, och det är inte bara Karolinska institutet utan även amerikanska och brittiska universitet, stora forskarkonstellationer, där vi lyckades få tillgång till data strax efter olika naturkatastrofer som jordbävningar eller hälsokriser som Ebola-utbrottet 2014 i Västafrika. Och då lyckades få tillgång till de datamängderna och få ut insikter och analyser som vi sen då kunde förmedla till FN-organ eller nationella myndigheter på plats, som de då kunde använda för sin lägesuppfattning och sitt beslutsfattande.
Finns de här instrumenten på plats nu, vi säger om när nästa pandemi eventuellt seglar upp? Ligger sensorerna ute och skannar av?
Alltså datat finns ju där, och som vi såg till exempel med Telia, de har ju en avdelning och system på plats för att göra den här typen av analyser. Om vi tittar på pendlingsmönster eller resmönster. Men jag skulle säga att mobiltelefonibranschen har kommit kanske längst här, därför att de har i ganska många år insett det värdet och utvecklat olika typer av främst kommersiella lösningar för infrastrukturprojekt och andra typer av bolag. I vissa branscher, men inte i detaljhandeln. Inte
stora än. Jättar som Google tittar på sökningar, Meta med sina sociala medieplattformar. Hur ser det ut där, vet du?
Kan ju säga att Google och Meta har väl antagligen bättre lägesuppfattning än de flesta stater, tror jag.
återknyta lite till det här med detaljhandeln och det här aktuella projektet. Vet du om att det har gjorts något motsvarande i Norden någon annanstans?
Under pandemin gjordes det en del initiativ just med mobildata. Jag tror Belgien gjorde initiativ. Storbritannien hade en del. Frankrike tror jag gjorde så. Men just detaljhandelsdata på det sättet som vi använder det, också för att undersöka huruvida riskgrupper, alltså folk i de äldre riskgrupperna, huruvida de var ute och rörde sig eller inte och följde myndigheternas råd och rekommendationer, det har jag inte sett någon annan som har gjort.
Hur ser ditt nuvarande forskarliv ut för övrigt nu när ni snart klara är med den här rapporten?
Ja, då sitter man väl och skissar på en, om man kan få till en fortsättning som vi diskuterade. Det är många, många forskningsprojekt, då kommer man ju fram till slutsatser och ytterligare frågeställningar och sen så lämnar man och går därifrån. Men här känns det ju som att det skulle vara både intressant och finnas ett större värde om man kunde gräva vidare lite i de här.
Om du skulle vara ute på fältet och träffa företag nu och inte de precis som du har pratat med nu och suttit och ryckt i. Vad skulle du skicka med dem för uppmaning kring det här då? Håll koll på er data, inte bara för er egen skull.
Det första är väl att jag tror att många företag kanske inte inser vilket bredare värde deras interna data skulle kunna ha för beslutsfattande i en samhällskris, utan att man bara ser det som en rent kommersiell resurs eller operativ resurs. Och det andra är väl ett medskick att det kommer snart direktiv och regleringar som kommer ställa nya krav och kanske också medföra helt nya förväntningar på företag. Och om man inte vill ha lika kul som man hade med införandet av GDPR så kanske man borde börja fundera på hur man ska anpassa sig till det redan nu. Ja, nej, men den stora insikten är att vi började av att undersöka värdet av detaljhandelsdata under en pandemi. Men insikten och erfarenheterna från det projektet känns ju mycket mer, egentligen har en bredare relevans idag givet då säkerhetsläge och diskussioner kring civilförsvar och annat. Så det finns ju fler möjliga kriser att förhålla sig till än bara pandemier. Men det andra, om man då ska tänka just detaljhandeln och detaljhandelns företag, så är det väl också att jag tror att detaljhandeln vet ju att man ses som en väldigt kritisk resurs i samhällets motståndskraft och försörjning, livsmedel, viktiga förnödenheter. Och det är ganska uppenbart i någon mening. Men detaljhandeln kanske inte inser också att man är en verklig strategisk resurs i den datan man sitter på. Och man skulle verkligen kunna stödja samhällets beslutsfattande i en kris på ett sätt som jag kanske inte tror att man är medveten om.
Vi kommer att få se och höra av dig i fler sammanhang och alldeles säkert i frukostseminarieform här hos oss på Handelsrådet också. Tack för att du kom hit till studion, och det här går ju att lyssna på alla möjliga plattformar där poddar finns och också på Handelsrådets YouTube-kanal. På återhörande!